Hej och välkomna till Kulturpodden. Idag så ska vi tala om Mikael Endes klassiska roman Momo eller Kampen om tiden. Och om vår egen kamp mot tidsbrist och tidstjuvar. Vi som ska prata om det här är Marit Lindqvist, Silja Sahlgren Fodstad och jag heter Lasse Garoff. Hur är det med er? Vad skulle ni göra om ni skulle ha en extra dag i veckan? Vad skulle ni hitta på att göra med den tiden?
Jag måste ju säga att så här lite inspirerad av Momo eller Kampen om tiden så tror jag att jag skulle ha det som en momodag. Mm. Att jag skulle lämna min mobil åt sitt öde och bara sitta och lyssna in naturen och gå ut i den och vandra och så där och ha lite tid för mig själv. Men vad jag sen skulle göra i verkligheten, det vet jag inte. Det är minst ett önsketänkande. Kanske jag bara skulle sitta i soffan och se på någon tv-serie hela dagen lång, jag vet inte.
Jag tycker det var lite fint att du tog in det där med vad man i verkligheten skulle göra. För det låter jättebra, jag håller helt med. Den där frågan väcker ju genast att ja, då ska jag göra allt det där jag inte annars gör. Jag är illa rädd för att det bara skulle spilla över allt det här från de där andra dagarna i veckan. Så att det man inte hunnit under veckan tidigare, det ska man ta i tur med då den här så att säga extra dagen. Men jag håller med om att så där vackert tänkt så skulle det vara just en slags sån här dag av energisparande och att ladda upp batterier.
Kontemplation.
Ja, exakt.
Mm, dessvärre tror jag att detsamma gäller för mig också. Det är nog, en hel dag känns nog som så pass mycket tid att jag är illa rädd att jag själv skulle just få den där impulsen att det här är någon tid som jag borde ta vara på och göra något.
Du borde vara nyttig, lilla vän.
Jag borde vara nyttig, lilla vän. Mm. Mikael Endes roman Momo och kampen om tiden kom alltså ut 1973, så för precis 50 år sedan. Och på många sätt så känns den som en otroligt framsynt tematik. Vi pratar om den också nu med anledning av att Unga Teatern i Helsingfors sätter upp en dramatisering av den här boken just nu. Och historien är alltså den att i en italiensk småstad så finns en ruin av en gammal teater. Och i den här teaterruinen så bor det föräldralösa barnet Momo som har rymt från ett otrevligt barnhem. Och hon har en fantastisk förmåga att lyssna på människor och hon har massor av vänner bland stadens invånare och de kommer alla ut och pratar och leker med henne och berättar sagor och hämtar mat och allt som hon kan tänkas behöva. Och alla som berättar för henne om sina problem så de vet plötsligt vad de ska göra och folk som grälar blir plötsligt sams och så här. Och allt det här förändras sen en dag när det börjar stryka omkring sådana märkliga grå agenter i stan som går och övertalar folk att de måste börja spara sin tid och de ska deponera den i någonting som heter tidsbanken. Och de här agenterna är osynliga och Momo verkar vara den enda som ser dem. Men plötsligt så blir alla de här byborna jätteupptagna med allting. De hinner inte längre sitta och prata med Momo och barnen hinner inte leka eller berätta sagor för varandra för att de måste hålla på att utveckla sin kreativitet med sådana konstiga övningar och uppgifter och leka på något vis rätt sorts lekar. Och det konstiga som händer är att ju mer folk som sen sparar sin tid så desto mindre tid har de sen över för varandra. Och istället så skyndar de bara omkring hela tiden och har varken tid för vänner eller familj eller för sig själva. Och det här utvecklas då till en sån där, ska man säga, lite sådär episk kamp om tiden där Momo som verkar stå ensam mot de här arméerna av grå agenter så plötsligt så får hon hjälp av en klok sköldpadda som leder henne till mäster Åra som bor på den plats där tiden skapas. Ni har ju nyligen läst boken och också sett föreställningen. Vad tyckte ni?
Alltså jag blev på något sätt förvånad att den kom redan 1973. Det är ju 50 år sedan jag började fundera på att hur gammal var jag själv då. Jag var sådär 6-7 år gammal och jag har inte läst den som barn eller ung. Jag läste den första gången faktiskt nu. Och jag började tänka på min egen barndom då, att hur såg den ut då med tanke på tidsfördriv så att säga. Och om jag nu minns rätt så fanns det vi hade en svartvit tv och det fanns en eller två kanaler och man kunde titta på barnprogram, fanns det inte så jättegott om. Det fanns radio och det kom barnprogram på radio kanske en gång i veckan, ungdomens önskekonsert och man kunde skriva in och önska sig sin favoritlåt. Jag lekte nu kanske inte med kottar och pinnar direkt, men nu hade man ju leksaker och så. Men jag började fundera på det där då, att om Mikael ändå redan då såg vartåt det barkar, så att säga, den här underhållningsindustrin och den här förströelsekulturen och vad man förser barn med för att underhålla dem. Alltså han skriver någonstans där att föräldrarna förser sina barn med radio så att de kan lyssna på reklam. Och han skickar den på bio, att man skickar den på bio för att de ska vara ur vägen, bort ur händerna och fötterna. Och man ger dem sagoskivor istället för att pappan då berättar historia för barnen när han kommer hem från jobbet. För att han är alldeles för trött för att göra det. Så om han redan då var alltså nervös för vad som kommer att ske med vår kreativitet, vart alltid går, så vad skulle han inte ha sagt idag?
Mm. Nej, jag håller helt med. Jag kan säga att jag visste att jag har den här boken i bokhyllan i mitt flickrum hemma hos mina föräldrar, och att jag har fått den i tonåren, och så har jag aldrig läst den. Den upplaga jag har från 80-talet, och jag insåg sen att jag har fått den via skolan, någon slags uppsatsgrej som jag har fått den som ett pris. Mm. Och sen har den stått där, och så började jag läsa den nu då som vuxen, och jag insåg precis varför jag inte har läst den som tonåring. För att den är ganska komplicerad som bok. Det är liksom inte så där rakt upp och ner en bok som kanske öppnar sig för en väldigt ung läsare. Nej. Så för min del så det var faktiskt ett enormt motstånd på något sätt att komma in i den där texten. Och jag var hemskt glad att jag hade möjlighet att gå och titta på den här föreställningen på Unga Teatern. För på något sätt var det som att den öppnade upp texten, berättelsen tog fasta på de här sakerna som finns i, den är ganska omfattande också den här boken. Och föreställningen på något sätt, just med tanke på att den är gjord för en yngre publik, har plockat upp och highlightat och lyft in den här berättelsen i ett nu, som gjorde att det samtidigt ökar min nyfikenhet för den här ursprungstexten som jag sen gick tillbaka till. Och precis som du sa, Marit, det är helt, jag blir också helt sådär både lite mörkrädd och fascinerad av det, hur framsynt han har varit. Och så tänkte jag på hur roligt det är att märka hur tiden nu krymper ihop så här, att man ser att man tycker ibland saker har hänt över en natt, men det hade ju inte alls gjort. Och så hittade jag en sån där liten sak, vi har gjort ett helt program om Barbie.
Ja.
Och han skriver om Barbie, det är omskrivet som en annan gestalt här.
Ja, han kallar det för Bibi Girl. Ja. Alltså en perfekt talande docka som har en pojkvän som heter Bubby Boy.
Och där får man, det är poängen, man kan köpa liksom attiraljer till den här som skapar den där leken. Att du liksom skapar inte ur dig själv, utan du får hjälp med det här hela vägen, och det är fint för barnen. Och jag tänkte att, tänk så många saker som vi diskuterar idag som finns här. Det är helt mindblowing på god finlandssvenska.
Ja, och just det där på något sätt att man ska förse de här barnen med massa grejer. Alltså de får en massa leksaker som är så invecklade att de inte riktigt går att leka med heller. Och att de ska lära sig av med den egna kreativiteten och fantasin och lära sig istället att utöva såna pedagogiska, nyttiga lekar. De placeras då på sådana här barninlämningsanstalter som finns i stadens alla kvarter, där det finns sådana här lekövervakare som ser till att barnen just leker rätt lekar. Alltså man förbjuder lek på gator och torg och i parker och utomhus på offentliga platser. Och det här leder ju då till att barnen då förlorar den här förmågan att glädjas över den här spontana leken. De har inte längre roligt, de blir bara sura och ilskna. Och det här är som att se någonting som sker idag.
Mm. Ja, jag håller med. Jag såg också den här uppsättningen på Unga Teatern, och jag tyckte det var en hemskt just stämningsfull föreställning. Och kanske spännande just det här att om den där boken eventuellt är lite mer en vuxenbok, så lyckades de hemskt bra med den där uppsättningen i det att saker presenterades som väldigt enkla och begripliga där. Och det slog mig verkligen också att det egentligen var den där tematiken som kändes så otroligt aktuell att det nästan överröstade den där föreställningen i övrigt. Och utan att de egentligen behövde sträcka undan någonting i handlingen alls, upplevde jag. Att det enda som de gjorde där var egentligen att de, eller som de la till för att placera det mera i vår tid, var att de kanske la lite pekplattor och smarttelefonerna i händerna på de här karaktärerna. Sen var vi plötsligt så där. Det blev så tydligt att pang, så handlade det plötsligt om nätjättar och sociala medier. Och jag tyckte det var, just den grejen tyckte jag var spännande, hur den där bilden av de där gråa agenterna stämde så väl. Den fungerar så himla bra som en sån där, som en allegori på något vis för de här stora nätbolagen som har en sån väldigt osynlig, men samtidigt, de är hemskt osynliga, men samtidigt är de jättenärvarande i våra liv. Att på något plan så är vi hela tiden medvetna om att när som helst så kan man bara vända sig till dem och fråga att hej, men hur var det med den här saken? Och så är den väldigt där och tjänstvilligt hjälper till.
Nej, jag tänkte att tid är ju en vara. Tid är en vara som kan köpas egentligen, och vi säljer vår tid ganska så där. Utan att tänka efter heller så säljer vi av vår tid till just de här stora techbolagen egentligen. Och det som här i Momo-boken så skriver Michael ändå också om att den som äger alla människors tid har obegränsad makt. Mm. Så att vi ger ifrån oss den här makten frivilligt till någon annan. Vi är maktlösa inför vår egen tidsanvändning på sätt och vis.
Jag tänkte, jag måste ännu haka på en sak när du sa just det här, hur den här uppsättningen åskådliggör saker, att det blir så väldigt tydligt. En annan sak som jag tyckte att blev en aha-upplevelse när jag såg den, som jag sen gick tillbaka till boken, var också det här elementet som hänger ihop med tid, det här att lyssna.
Mm.
För att det här Momos karaktär, det här just att hon löser konflikter genom att bara lyssna. Och folk grälar nu och håller på, hon säger ingenting, men medan de pratar med varandra så inser de att ja, men kanske det inte var så smart. Och så börjar jag tänka att det är också en sån här bristvara som vi helt håller på att gå miste om. För vi har tid. Man har tid att lyssna på någon egentligen ordentligt. Och att ge någon taltur och att på riktigt lyssna bortom det där första budskapet i det som någon säger. Och lyssna på en tystnad mellan människor eller i livet överhuvudtaget. Så jag tyckte att det var de här två grejerna som kändes så här som att åh. Allt på något sätt i ett jättebehändigt paket.
Ja, i synnerhet idag tycker jag när det är brus överallt. Att koppla ihop det här med tid och tystnad. Att tystnad ger den där tiden och tiden ger tystnad. Att de båda hänger så bra ihop som du säger, Silja, här. Att tid är ju det enda som Momo egentligen har. Det är tid hon har. Hon har tid för varandra, hon har tid för sig själv. Och hon ger av sin tid och hon får andras tid. Och någonstans står det också i den här boken att tid är liv och livet bor i hjärtat. Och det tycker jag är så fint sagt på något sätt, för att det är egentligen av sig själv hon ger. Som människorna suger i sig av, så ska vi säga så här, att de suger åt sig hennes tid, hennes hjärta. Men hon delar också med sig av det väldigt så där generöst.
Mm.
Men så har vi då de här grå herrarna som suger åt sig den här tiden och det här människors hjärta och människors tystnad.
Mm, och de ger ingenting tillbaks.
Nej.
Jo, det slog mig här alltså när jag försökte lägga fingret på det här, för den här romanen eller den här berättelsen skildrar ju någon typ av samhällsförändring. Och så försökte jag, när jag försökte tänka mer så där specifikt på vad det är som har förändrats och varför, så kom jag fram till att den här boken som fyller 50 då nu i år, så den sammanfaller med två andra 50-årsjubileum som jag tyckte var väldigt beskrivande för det här. Det råkar sig nämligen att 1973 är inte bara det år som Momo kom ut, utan det är också året då uttrycket kvalitetstid uppstår.
Okej, vad snyggt. Herregud, är det så gammalt?
Ja, till att börja med alltså i amerikanska medier då tydligen. Och tanken bakom det här begreppet är att man kanske inte hinner tillbringa så mycket tid som man skulle vilja med sin familj eller partner. Men det är okej om det är så att den tid man är tillsammans är så kallad kvalitetstid. Att tanken är på något vis att man kan ersätta den där kvantiteten, den tidsmängden, med någon typ av kvalitet. Det är så där bra tid. Och jag vet inte, vad tänker ni om det här?
Ja, alltså jag har svårt för ordet, alltså kvalitetstid. Jag tycker det är något underligt med det där, liksom just som att man skulle kunna värdera en tid jämfört med något annat. För att på något sätt känns det ju som att all tid är nödvändig, så att säga, för att man ska kunna existera. Och jag tänker på, alltså, jag återupptog här en gammal favorit när vi började tala om det här tema, Bodil Jönsson, den här svenska fysikern som skrev en bok som alla läste för 20 år sedan, den här. Ja, vad hette nu hennes bok? Den hette
Tankar om tid.
Tankar om tid. Och hon införde då, eller det är inte ett nytt begrepp, men hon talar om ställtid.
Ja.
Som ett jätteviktigt begrepp. Och jag såg nu en intervju med henne i en tidning som är gjord alltså för något år sedan, alltså 20 år efter den här boken. Hon sa att det viktigaste hon har haft att komma med var det där att introducera begreppet ställtid. Alltså den typ av tid som behövs när man laddar upp för någonting, när man går in i någonting. Att vi har liksom skippat den biten så väldigt långt för att vi ska vara effektiva och just använda tiden hela tiden. Viktigt på något sätt. Så alla de här sakerna, men vi kan inte ha ställtid utan kvalitet, så vi kan inte ha kvalitetstid utan, jag menar, bara att existera.
Mm. Och jag tänker också att vilka förväntningar som byggs upp inför en kvalitetstid, för då ska ju allt vara perfekt, för att man ska ju maxa den där tiden till fullo. Ingenting får gå galet, allt ska vara så kiva och trevligt och perfekt. Så det är ju jättesvårt att undvika besvikelser.
Ja.
Och besvikelser behövs för att vi ska växa som människor och växa i relation till varandra också. Och besvikelser behövs för att misslyckanden, för att man ska kunna försöka på nytt och göra det bättre, så att säga.
Ja, jag tänker ibland att kvalitetstid blir så lätt synonymt med någon form av handling eller någon form av input. Mm. Att när det är kvalitetstid så ska vi gå på bio eller på teater och vi ska göra någonting tillsammans och nu ska hela familjen ut i skogen eller vad som helst. Att kvalitetstid gärna kunde vara de där 10 minuterna under dagen när man bara lyssnar på någon annan. Att det är lika mycket kvalitetstid som att fylla den nödvändigtvis med någonting som känns viktigt och nyttigt.
Ja, jag måste återkomma till den här berättelsen om Momo här, för att här beskrivs också då dels det här förstås att alla de här människorna, de ska spara tid, alltså genom att göra saker bättre och snabbare och mer effektivt. Och man ska då undvika alla onödiga samtal med kunder eller andra sådana här tidsbegränsande saker som att sjunga i kör eller att läsa böcker eller äta och dricka, ta hand om sina nära och kära och träffa goda vänner och så här. Och sen ska man också maximera den tid som man har som fritid. Alltså det ska också utnyttjas på bästa sätt. Man ska maxa nöje och avspänning på minimal tid. Och då tänkte jag på det här som har införts nu på strömningstjänster och på olika plattformar, att man kan spela upp en tv-serie eller en film med snabbare hastighet. Mm. Det är ju också bara ett uttryck för det här att nu ska man hinna se mycket mer på kortare tid.
Det här gör mig mörkrädd. För jag tänker också, jag tänker ur ett konstnärligt perspektiv, någon har lagt tid på att skapa den här produkten och har tänkt på i vilken hastighet det är tänkt att gå, vad man ska hinna uppfatta och hur man ska uppleva det här. Och så bara klämmer man ihop det. Det är som att det är inte rolig tid vi lever i alla gånger.
Eller vi noterar här också att Emma-museet i Esbo så har ett nytt evenemang som heter Taidejuoksu, det där konstloppet. Där man samlas utanför museet och sen ska man springa med en guide till olika offentliga konstverk och sen så på vägen så använder de trappor och så här andra element i stadsbilden som verktyg för olika sorters jumpa.
Förena nytta med nöje.
Ja, absolut, ja.
Alltså det är sånt här som jag faktiskt blir. Men det är ju som allt som har att göra med att komprimera. I och för sig, nu sa jag ju själv, att för mig så öppnar sig den här Momo-boken via föreställningen där jag fick den i en komprimerad form, den här berättelsen. Så där kan man också tänka, men det var en föreställning och det var en helhet att se det också. Men vi är ju jättemycket ute efter också det här att få komprimerat. Hur kan du säga det här kortare? Mm. Kan du liksom sammanfatta det här bättre? Nästan alla texter man ska skriva på nät eller så det finns en tydlig gräns för hur många ord någonting får vara. Och så här, att allting ska gå inom ramen för, och jag har nu varit alltså lite fast i en sån här app där man lär sig språk och där du ska göra uppgifter och sen börjar det komma det här, det kommer på tid att du har så många sekunder på dig att nu kommer det full med hur den här meningen ska vara. Och då tänker jag att allting bidrar till att skapa en slags panik inom en, att jag hinner inte. Och så försöker man tänka att, men vad är det på riktigt jag inte hinner?
Men jag tänkte också på det här just för det är ju tidstjuvar.
Ja.
Och det är ju det här som det handlar om också, Momo och hennes berättelse om att var tar de här tjuvarna tiden? Varifrån tas den här tiden? Och som vi var inne på också att vi ger själva av vår tid till olika techbolag och olika saker. Och jag menar, när jag sa där i början att om jag skulle få en dag extra så skulle jag lägga ifrån mig mobilen och vara mobillös en hel dag. Men när det inte går idag, för att man är så beroende, alltså det är ju en telefon också, det glömmer vi ju ofta att folks möjlighet att få tag på en är ju via den där mobilen, att ringa den. Att skulle jag ha en vanlig trådtelefon så då skulle det ju funka hur bra som helst att lämna mobilen på bordet, för man skulle slippa alla appar. Jag har till exempel slopat alla sociala medier från min mobiltelefon för att jag insåg att det tar alldeles för mycket tid att sitta och scrolla på Facebook. Vad behöver jag det till egentligen? Men nu har jag också fastnat i en sån här språkapp, en ordapp, en korsordsapp, och nu är jag så där fem för att radera den också, för jag inser att när jag har lite ledig tid så går jag genast in på den och börjar lösa korsord. Avstressande, visst, men det tar tid.
Så, det var kvalitetstid som var det ena 50-årsjubileet, och det andra är lite så här otippat, men häng med, så det tänkte jag på militärkuppen i Chile 1973. Och det som hände då var alltså att Chile hade då valt en socialistisk president som hette Salvador Allende, och det här var under kalla kriget och USA tyckte inte alls om det här. Så det året stödde USA en militärkupp där generalen Augusto Pinochet tog makten. Och orsaken varför det här hör ihop med Momo är att Chile sen blev ett land där man testade alla möjliga väldigt radikala ekonomiska reformer på den tiden som föreslogs av en ekonom som heter Milton Friedman och som är en av förgrundsgestalterna alltså för det som vi idag känner som nyliberalismen. Och det på något vis som handlar om, då handlar det om hårda privatiseringar och avregleringar och tanken är att man ska ha väldigt låga skatter och liten offentlig sektor. Och då blir den här militärkuppen 1973 i Chile blir egentligen startskottet för nyliberalismen som sen slår igenom i västvärlden på 1980-talet med Ronald Reagan som USAs president och Margaret Thatcher som brittisk premiärminister. Och det som då händer är att just så här gamla industrier med starka fackföreningar som har dålig lönsamhet så de får gå omkull och kända exempel på det här då kolgruvorna i norra England och amerikanska bilindustrin går ju igenom väldigt hårda år och de här stora industrierna lämnar efter sig de här så kallade rostbältena i många västländer där levnadsstandarden plötsligt sjunker när hemskt stora arbetsgivare försvinner. Och så faller Berlinmuren och Sovjetunionen kollapsar och på 1990-talet så tar sen globaliseringen fart på allvar och allt det här med internationell konkurrens kommer in i näringslivet och ruskar om väldigt mycket sådana stagnerade strukturer. Och det här leder till ett större välstånd men också större risker och sådana samhällen där folk tydligare delas upp i vinnare och förlorare. Och det är ju på något vis det här, den här utvecklingen också som jag tycker att Ende skildrar i den här Momo. Att på något sätt så alla får mer pengar men också mindre trygghet. Mm. Och det här är en ganska spännande utveckling just hur de här kraven också sen kommer in i väldigt ung ålder när redan som barn förväntas man ta till exempel ansvar för sin utbildning nu för tiden, att man ska välja rätt skolämnen och utveckla sin kreativitet med olika övningar och så vidare.
Jag tänkte också att alla får mycket mera pengar men mindre tid. Mm. Inte bara mindre trygghet men mindre tid. Men om man har en massa pengar och ingen tid, vad gör man då? Och sen det som ju skildras här i den här Momo handlar ju också om att människor tvingas jobba mer och mer för man ska spara
på natten.
Tid. På natten och överallt, 24-7. Det ökar stress och illamående. Folk blir bara trötta och bittra och blir ovänliga mot varandra. Och på det sättet blir också livet fattigare och enformigare och tristare och kallare. För man har inte den där tiden för sig själv eller framförallt inte för andra. Men föräldrar har ingen tid för sina barn.
Nej. Jag tyckte faktiskt att just den här föräldrar-barn-biten i boken gör ganska ont att tänka sig att den diskussionen har förts så länge före vi har hamnat i den sits där vi är idag. Alltså när det gäller tidsanvändning och hur lite man tillbringar tid med sina barn. För att jag menar, no, i och för sig det hände ju mycket på 70-talet också när det gällde det här med diskussionerna kring dagisernas verklighet och hur långa skulle dagisdagarna vara och vad är bättre, vad är sämre och sånt här. Men om man tänker tillbaka, Marit, på sin egen barndom, så det fanns åtminstone någon slags sån här andhämtningspauser. Självklart i det att butiker stängde en viss tid på dagen.
TV-programmen, inte öppna på söndagar.
Inte öppna på söndagar, tv-programmen slutar en viss tid och ganska många ändå på något sätt åt i något skede tillsammans med familjen. Klart att det alltid har funnits undantag, men det var liksom åtminstone lite vanligare än vad det är idag. Att just det här mötet med människorna i ens egen familj blir allt mer satt på undantag.
Ja, och idag har vi alla möjligheter, allt är tillgängligt, överallt, hela tiden 24-7, antingen i verkligheten eller via en dator eller en mobiltelefon. Vi kan nå allting, vi kan köpa loss oss på nätbutiker dygnet runt och så vidare. Och vi kan leva ett liv helt och hållet via skärmar idag på ett helt annat sätt utan att ha kontakt med omvärlden. Det är på gott och ont. Jag menar, många människor, ensamma människor har en trygghet och ett stöd via just förstås mobiler och datorer. Så att det skapar ju också en gemenskap på sätt och vis. Och jag vill inte på något sätt undervärdera det. Men just det här att vad man sätter ner den där tiden på, vad man brukar den till. Att det är kanske någonting som jag åtminstone har börjat reflektera mer över. Inte minst i och med att jag läste Momo också nu, att faktiskt notera på ett annat sätt. Att varför gör jag det här just nu? Vad skulle jag kunna göra istället?
Och måste man göra saker så snabbt?
Ja.
Att det är någonting i det där att jag bara fort. Egentligen vad det än händer, att bara jag får det här undan fort. Och så funderar jag, men vart har jag liksom bråttom?
Ja, det märker jag som landebo, alltså att när jag är i stan så går jag jättefort. Plötsligt får jag ett himla tempo när jag går, fast jag inte skulle ha bråttom någonstans. Men bara för att alla andra går väldigt fort så går jag också jättefort. Så jag undrar att, ja, men vart har jag bråttom? Herregud, sakta in lite, människa.
Jag tycker det nog är spännande just hur de här sociala medierna har fungerat som någon slags raketbränsle för den här utvecklingen. Att de är ju fantastiska tidstjuvar, att visserligen så ger de väldigt mycket. Och löfte är just det här att du kan hålla kontakten med dina vänner långt borta och du får ny information och allt det här. Men sen samtidigt så är den så otroligt skickligt kalibrerad för det här att fånga uppmärksamheten och hålla den kvar. Och ofta så gör de det på ett sätt som ganska mycket motverkar det ursprungliga syftet. Man får inte egentligen ny info utan man bara bekräftas i de åsikterna som man redan har. Och sen sitter man där och på något vis radikaliseras i sin åsiktsbubbla och håller på att gräla med halvbekanta och mår dåligt. Och hur det här på något vis genererar helt nya typer av beteenden och politik som inte fanns förut.
Jag tycker lite det där begreppet, när vi talar om kvalitetstid som ett begrepp, så det här med tidstjuv är ju också lite intressant. Just det där för att det går inte att, det är lite svårt att använda det där tjuv, för vi ger ju helt frivilligt vår tid till detta. Alltså inte det är ju någon som står med pistolen mot huvudet och säger att nu måste du titta på den här kattvideon här ännu en gång. Utan jag menar, det är ju en slags, det föder sig självt och vi är helt villiga att kasta iväg våra sekunder och minuter på saker som man inte reflekterar över att inte kanske så där jätteviktiga.
Och jag tänker, i min barndom så fanns det ju inte datorer. Wow, nyhet! Men, alltså i Momo, eller Kampen om tiden, så skriver Michael Ende faktiskt, jag måste citera det här för att jag sträcker under det, för att, och det här var alltså år 1973. Barnen är råmaterial till framtidens människor och framtiden tillhör reaplanen och datorerna. Det kommer att tarvas en armé av specialister och fackutbildat folk för att betjäna alla dessa apparater. Alltså 73, och han pratar om datorer.
Och det är ju sant ju att inte den här sociala medieanvändningen heller är helt frivillig alltså för många människor idag. För hemskt många människor som är säg yngre än jag och är på väg ut i arbetslivet, så det är ju den här profilen som man bygger upp på sociala medier är också ett jobb. Eller liksom man behöver inte vara en total influencer, men att det här att man har aktiva profiler och stora nätverk och är skicklig på att kommunicera på sociala medier, så det är ju en enormt eftersökt kompetens inom hemskt många branscher. Och det är nog ett val, om inte en risk, en ganska stor risktagning potentiellt, att välja bort av de här tjänsterna helt och hållet och besluta att det här behöver jag inte lära mig.
Nej, men då alltså i mitten av 80-talet när jag gick på gymnasiet så infördes det datakunskap i skolan på gymnasiet och jag var så att det här kommer jag aldrig att behöva. Jag kommer aldrig att behöva använda mig av en dator. Så jag gick aldrig på den här kursen.
Inte jag heller.
Nej, så att där ser vi hur fel vi hade.
Ja, men jag tänkte, jag måste säga en positiv sak, för jag håller ju på att mal på om det här eftersom jag jobbar med filmbevakning och jag är hela tiden bekymrad över vad som händer med filmen som konstform när alla visuella intryck blir kortare och kortare och kortare och man, vilken tonåring orkar titta på en gammaldags riktig film. Man kan gå på Marvel 3 timmar, men man har svårt för det långa formatet annars. Men när jag var på den här föreställningen av Momo så var där ett lågstadium. Så jag gick på en föreställning på morgon som alltså är då tänkta för skolelever. Jag tror att det var Kronohagens lågstadium som var där. Och så tänkte jag, det ändå, de har inte gjort avkall i den här föreställningen på att det finns ganska många element i den och den är inte så där jättekort heller, utan man har helt gjort det som en föreställning på allvar så att säga, vilket ju Unga Teatern och de här teatergrupperna alltid gör. Men jag tänkte just så här att hur länge kommer de där ungarna att orka sitta nu och följa med det här? Och de orkar hur bra som helst. Och då insåg jag liksom att man kanske ibland också undergräver saker genom att tro att det inte funkar om det är liksom en enhetlig berättelse och en båge som är lite längre än 5 sekunder. Om det är intressant och fungerar så det finns en möjlighet att få den här tiden att fungera.
Nu har jag inte sett den här föreställningen, men jag funderar att om det är lite samma sak med föreställning som den är med boken, att den föreställning som egentligen, den riktar ju sig till barn, det är en barnteater, men kanske det är så att pjäsen borde ses lika mycket av vuxna, eftersom boken också riktar sig till vuxna på ett sätt som får den vuxna att tänka efter kring sin egen tidsanvändning och sin relation till barn och deras tidsanvändning.
Ja, alltså, jag tycker absolut, och även som vi nu flera gånger så där har vidrört vid sidan av, så boken alltså är ju helt klart inte egentligen, kanske i ännu mindre grad nu än vad den var 73 när den kom, någonting som automatiskt behöver vara för en ung publik, utan det är ju nog helt en vuxenroman, uppfattar jag det som. Mm. Att det är just det här, att det här svåra genren, bedömningen där, att det finns det här sagoelementet och det finns det här fantasybiten och det finns den typen av element som kan kännas yngre, medan känner den här filosofiska nivån eller de här underliggande betydelserna definitivt är för en vuxen publik.
Ja, den här berättelsen om Momo landar i alla fall för mig på något vis i den här slutsatsen att vi alla skulle må bra av att ha någon sån här Momo i vårt liv. Och i allra bästa fall så kunde man väl själv vara den personen för sig själv och andra som klarar av att bryta den här brådskan och bara finnas still för varandra. Eller vad tycker ni, att vad tar ni med er från den här berättelsen?
No, det är nog lite det du är inne på. Jag läste faktiskt häromdagen en intervju med teaterregissören David Sandqvist i Kyrkpressen, där han konstaterar att tid är det viktigaste vi har. Och det viktigaste är den tid vi kan ge andra människor. Och det är ju som taget ur Momo eller Kampen om tiden. Och det är nog det jag bär med mig från den här berättelsen, att vara mer uppmärksam på tiden och vad jag gör med min tid och framförallt vad jag gör andra med tiden.
Och för mig blir det kanske, som ju också är en del av vårt jobb, och som jag ofta säger, man gör intervjuer så är det viktigt att lyssna och sånt. Och ändå så missar jag jättemycket kring det själv. Så för mig blir det på något sätt nog det här att lyssna. Att inte hela tiden måste kommentera och ha en åsikt och sådär, vilket är svårt nu när vi gör en podd. Men sådär annars i möten med människor, att man inte alltid måste vara på, utan bara på riktigt lyssna tills det kommer någonting. Det vinner man alltid på, tycker jag.
Och med de kloka orden så tror jag att vi får sätta punkt. Det var allt för Kulturpodden den här veckan. Kom ihåg att ni hemskt gärna får skicka respons och tips till oss på adressen kulturpodden@yle.fi. Och så kan ni gärna logga in och favoritmarkera oss på Yle Arenan. Och så ser ni alltid då vi kommer med ett nytt avsnitt. Så vi säger tack för att ni lyssnade, och så är vi tillbaka igen nästa vecka när vi ska tala om gamla muskelknuttar i nya actionfilmer. Tack för oss!